Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 20 januari 2022 och det slog mig här för någon dag sedan när vår gemensamma goda vän Anton Elin, som vi ska göra ett Beck-specialavsnitt med.
Vi skulle ha gjort ett Beck-specialavsnitt, men han har ju gått och blivit sjuk. Så ja, att det är uppskjutet på obestämd framtid. Absolut. Om han överlever ska vi göra ett nästa
men
vecka.
Imorgon fredag så är det ju då premiär för den nästa nya Beck-rullen.
Just det.
Rage Room. Men jag tänker att den är ju så pass färsk och het en tid att vi kan väl göra det här Beck-avsnittet med Anton nästa vecka. Skitsamma, det var i alla fall Anton som uppmärksammade mig och dig kanske på det faktum att Senegal alltså vann sin grupp i AFCON på ett gjort mål.
Nej, jag kommer till det. Jag har ett svep.
Ja, du har det? Ja. Okay.
Jag tog med lite AFCON på det.
Ja, för jag tänker bara alltså, så här, det kan väl aldrig ha skett förut?
Nej, exakt. Jag tänker någon att vi kan landa lite kring det.
Någon lyssnare kanske vet någon annan gång som ett lag har vunnit en fyrlagsgrupp med tre spelade matcher på ett gjort mål. För att jag
tänker så här,
det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Jag tänker så här, jag har ett ganska matigt svep.
Det har ju varit också en matig mittvåg.
Ja, hänt mycket. Men jag tänkte bara innan jag drar igång svepet, jag vill vara tydlig. Så låt mig vara väldigt tydlig.
Är det Borrells catchphrase? Eller är det din?
Han är ju många. Det är Borrells. Och sen så är det så jävla rolig. Låt oss vara tydliga. låt oss vara tydligare då. Beck nästa vecka ses på Simor om någon undrar.
Imorgon?
Imorgon. Fredag.
Nästa vecka hoppas vi att vi skickar ut vårt Beck-specialavsnitt med Antonin, där vi bara ska prata Beck-rullar.
Vi måste rappa på, för att på Simor ser man också fotbollssöndag i Europa, och klockan 15.00 har du ett key-möte tillsammans med Leonard Jägerskjöld Nilsson som är producent på via Teams.
Tidigare där ni ska Nilsson, gå igenom. Numera Velander.
Jag orkar inte. Alla jävla namnbytare. Ja, men Kimpa, vet du vad? Det här är fotboll, så vissla igång svepet, hörru. Ja, men det är väl lika bra att varva igång svepmaskinen efter en händelserik vecka där ute i Europa. Kupper och ligaspel, detta har hänt. I England har Chelsea fortsatt på sin knackiga resa. Hakim Ziyech gjorde visserligen 1-0 för Tuchels mannar, men Aiden Webster kvitterade och Potter fick med sig en moralstärkande liten pinne.
Aiden.
Vad sa du?
Aiden.
Det var dock på onsdag.
Tänker du att det... Det engelska uttalet är Aiden.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det var mulligad. Det var dock på onsdagskvällen som det verkligen smällde. Inte minst i rubrikväg. Spurs såg länge ut att förlora bortom mot Leicester, men till skillnad från Brentfords danskar hade nyförvärvet Braithwaite slipat på siktet. Inte nog med att han kvitterade på stopptid innan domaren hade blåst av, så hade han även prickat in 3-2 och Spurs klättrar i tabellen.
Bergwijn.
Ja, vad sa jag då?
Braithwaite.
Ja, men det kan vi faktiskt ta om. Sorry, Bergwijn. Spurs såg länge ut att förlora borta mot Leicester, men till skillnad från Brentfords... är han dansk?
Nej.
Nej, exakt. Var fick jag det här ifrån? Nej, jag kollar snabbt. Jag säger så här. Spurs såg länge ut att förlora borta mot Leicester, men...
Jag
vet inte vad jag hade gjort här. Alltså. Fick fan att han går ut. Ja. Spurs
det började
såg
haverera med Aiden.
Nu är det mulligan. Braithwaite såg länge ut. Alltså det går inte där. Spurs såg länge ut att förlora borta mot Leicester. Men... Spurs såg länge ut att förlora borta mot Leicester, men Bergwijn ville annat. Han kvitterade på stopptid, men inte nog med det. Han prickade även in 3-2 och Spurs klättrar i tabellen. Som någon lustig på Twittern uttryckte det, Leicester hade mått bra av AFCON-domaren. Ni vet han som blåste av efter 9.50. Ja. Det kanske inte var så kul, eller så tycker man att det är kul. Och vad det gäller Manchester United så vet jag inte om det är roligt att vara supporter. Jag tänker dock att de vaknar nöjda, inte minst de svenska röda. Jag menar, när en svensk 19-årig anfallare spelar huvudrollen i en Premier League-match, ja, då är vi väl alla glada. Perfekt löpning, svår boll att kontrollera, Elanga med känslan, puff, och nu pratar hela Manchester om Il Figlio d'Arte. Ja, men precis, konstnärssonen som man säger. Efter matchen blev det kärleksbild med Pontus Jansson, farsans gamla lagpolare. På den tiden då Ponne var en liten pojke, precis som Elanga idag. Och givetvis kom även nostalgibilden. Bucklan, farsan, Pinny! Och en mine Elanga. Nej men helvete vad kär man blir. Nästan lite gråtmild, Gugge. Jag vill inte prata om United eller det danska helvetet som är Brentford. Jag vill bara mysa med Ponne och Elanga. Vilken fart, vilken energi, vilken rolig framtid vi har att se fram emot alla svenskar. Ja, inte när det gäller Pinny, men Elanga alltså. Den nya generationen gör avtryck och de tar över på kontinenten. Det är så fint. Elanga, Isak, Svanberg, Kulusevski. Men kom så då, generation Z. Kom så. I La Liga har Celta Vigo vunnit bekvämt mot Osasuna i veckan. Barcelona har fått sin match inställd och Valencia kryssat mot Sevilla. Och Real Sociedad har faktiskt gjort livet surt för Atletico Madrid som inte får rätt på den här säsongen. Detta var i Copa del Rey, ett Real utan Isak. Men framförallt undrar man vad som ska bli med Atleti nu framåt. Jag ser en avsaknad av Godin i toppslag. Så som det var då, med honom som tydlig ledare. Förra säsongen var Jan Oblak omänsklig. Kanske dopades Atleti något av det. I år är han mänsklig, inget fel. Men spets saknas i ledarledet där bak. På tal om kuppspel förresten, i Italien har det spelats åttondelsfinaler i Coppa Italia. Var det odramatiskt, energisamlande, trött jävla kuppfotboll? Nej då, tvärtom. I Emilia-Romagna slog Sassuolo på nyttfött Cagliari där förlusten blev dubbelt jobbig efter att Pavoletti knäcklat till nyckelbenet och lär bli borta ett tag. Men det där jävla nyckelbenet. Å ena sidan känner man, nyckelben, det är väl milt. Å andra sidan känner man att en nyckelben, det är början på en nyckelbensresa utan slut. Är det inte så? När nyckelbenet väl kommer så lämnar det aldrig. Förbannar det jävla nyckelbenet. Nåja, Ciruccio Immobile. Vi pratar för lite om honom. Hur som helst, på tisdagen sköt han under förlängningen Lazio vidare med matchens enda mål mot Friulis stolthet Udinese. Och Juventus, de gjorde processen ganska kort med Sampdoria 4-1. Och Samp hade nog behövt sitt nyförvärv Stefano Sensi, som sägs anlända kuststaden innan helgen. Men han tillhörde ju Inter under onsdagen. Och när matchen mot Empoli gick till förlängning, detta efter att Ranocchia av alla hade konstskjutit in kvitteringen någon minut innan domaren visslade av, då var det just Stefano Sensi som blev stor matchhjälte. Vilket sätt att ta farväl på. Grande, så att säga. Ikväll ska kvartsfinallagen bli åtta, då den mysiga lilla matchen Roma-Lecce fullgör åttondelsfinalsrundan. Tune in, va? Tune in. Avslutningsvis då, ska vi titta till baguetterna? Nej, det ska vi nog inte göra. Vi kör AFCON istället. Hur ser det egentligen ut? Men i grupp A imponerade Kamerun. Kanske föga förvånande då motståndet hette Burkina Faso, Kap Verde, Etiopien. 7 pinnar och gruppseger hur som helst. De tar med sig Burkina Faso till nästa runda. Grupp B vinns av Senegal. Och det är det här du snackar om, Gusten. Det kanske inte är så konstigt, men kikar man in lite lätt va, på deras prestationer blir det anmärkningsvärt. 1-0 mot Zimbabwe, som man följer upp alltså med 2 stycken 0-0-or mot Guinea och Zimbabwe. Smått otroligt, 1-0 i målskillnad. Nåja, det verkar vara ramstarkt i alla fall. Malawi också vidare. I grupp C vinner Marocko väntat, dock oväntat med Ghana, Black Stars va, som viker ner sig totalt. 2 torskar och 1 oavgjord är inte okej om man heter Black Stars, som ryker alltså redan i gruppen. Ghana med Thomas Partey, Jävbröderna och så vidare. Nej, det håller inte. Röda kort och skit har man helt enkelt inte råd med i mästerskap. Men visst, grattis till Gabon då som är vidare. I grupp D imponerar Iheanachos och Iwobis Nigeria som går rent före Salahs Egypten. Och där tar gruppgenomgången någonstans slut. För ikväll väntar stor dramatik. Håll i det här nu, Gugge. Grupp E och grupp F ska avgöras. Vem ska bort av Mali, Gambia, Tunisien? Cote d'Ivoire kan skjuta bort Algeriet som gjort ett bedrövligt mästerskap så här långt. Men en sak vet man i alla fall inför kvällen. Ingen kommer gå oberörd från kvällens avslutande gruppspelsmatcher, för AFCON lämnar oss aldrig besvikna. Tune in, sa jag, Gugge. Tune in.
Det har ju varit en sanslös klippfest som har pumpats ut från Kamerun senaste tre dagarna.
Var ju någon domare som orkade inte ens göra över det. Var ju någon domare som lubbade med höga knän.
Nej, det var ett rejält steg. Och sen så har det ju varit bedrövliga gräsmatter. Så att det har ju snarare sett ut som, jag menar, någon Sunday football från gärdsgårdsserierna i ett lerigt England.
Å andra sidan skulle jag säga så att även San Siro såg så jävla dålig ut också.
Ja, absolut. Det kan adderas. Det är inte bara i Kamerun, det är dåliga gräsmattor. Men de har ju varit bedrövliga.
Ja, de har varit bedrövliga.
Fotbollen på det har vi varit inne på tidigare. Jag vet inte hur många dåliga halvlekar och matcher jag har sett. Nej. Alltså det är ett skämt. Du nämnde det tidigare också, den här skandaldomaren i Tunisiens match som blåste av matchen två gånger innan klockan slog 90. Nej, det är inte bara liksom så här roligt på ett pajigt sätt, utan det har ju också varit för dåligt. Och jag tycker att du nämner ju någonting symptomatiskt också. Mm. När ganska stora, tunga lag med väldigt, väldigt bra spelare bombar fullständigt.
Ja.
Jag menar, Algeriet, alltså Riyad Mahrez, i sina bästa stunder så är det en av absolut världens bästa spelare på sin position.
Men det var ju många som höll Algeriet som, alltså så här, kanske inte favorit, men precis där bakom, de kunde göra ett stort mästerskap. Nu står de alltså på en poäng efter två spelade matcher och har Elfenbenskusten i den avslutande matchen. Så det är kört.
Och Ghana, när man tittar in, liksom, när man tittar till det laget och ser den laguppställningen och ser dem torska mot Komorerna.
Ja. Jag tror det var André hette brorsan, va?
Ja,
Jordan Andrea Ajev som tog rött i typ 25 minuten.
Det är ju lite en generation som har stått i Zenit.
Absolut.
100%. Men vi minns Ghanas internprotest, den ekonomiska internprotesten under VM 2014. När
cash skulle anlända.
3 miljoner dollar skulle inkomma på Ghanaernas hotell.
Men var det liksom inte bilder på när väskorna kom? Ju. Ja, när väskorna kom sådär. Så otroligt.
Men då var ju Soleil Montari, Big Daddy Montari var
sägs ju att VM 2014 var helt uppgjort.
Vad sägs det?
Nej, men att man har försökt i alla fall göra upp det. Men det är väl varje mästerskap liksom, fram till VM 2014 är väl typ mer eller mindre sagt att det är uppgjort. På ett eller annat sätt. Sen är det ju inte alltid man får resultaten dit man vill, även om man vill och har pengar så att säga. Ah, ja,
ja, det hade varit magstarkt ifall det hade visat sig att Tyskland-Brasilien 7-1 var uppgjord.
Klart den inte var, men det fanns inslag av, av uppgjorda matcher.
Det där är en sån där klassiker när folk vill mena på att någon match i Superettan eller Division 1 norra är uppgjord. För att man skickar ut då ett mål som är så jävla uselt från någon målvakt eller någon mittback och sådär. Det är inte så det ser ut. Om du har tagit emot pengar i någon matchfixning för att...
Det beror sig på hur desperat du är.
Ja, visst, men på tal om det så mässade utrikeskorrespondenten Danne Larsson mig.
Hur är det med Danne?
Ja, men det är bra. Det är mycket bra. Han mässade mig sent i natt, klockan 1. Då hade han kikat in på hur det hade gått i någon turkisk match. Jag tror att...
Sist, det var ju full omgång också i turkiska ligan. Jag såg att Balotellis Demirspor förlorade med 1-0, så jag valde att inte ta med den turkiska fotbollen i svepet.
Ja, men det du då kanske hade noterat ifall du hade kikat in på den turkiska resultatbanken igår kväll, förutom då Balotellis gäng, så hade du hittat Trabzonspor mot Giresunspor, där det alltså blev 1-1. Och där Anastasios Bakasetas missade två straffar på tilläggstid.
På tilläggstid också?
Ja, han missade en straff i 95 och en straff i 98.
Aj.
Och då får man ju också känslan av att
Jag tar den andra också, gubbar.
Jag sopar den.
Här ska du tidra
på. Jag sopar den över också. Nej, nu är jag bara fördomsfull.
Ja.
Det var bara någonting jag tänkte på när du bara ledde mig in på det spåret.
Ja.
Det var mycket som hände i det där svepet. Nyckelbenet lärde jag mig på ett quiz i mellandagarna är det ben som flest människor frakturerar.
Mm.
Bryter. Och det...
Men det är liksom fallskador och sådär.
Ja, det jag däremot studsade på i din tanke är att när det börjar strula med ett nyckelben, fortsätter det inte då strula med ett nyckelben? Ja. Jag vet inte om jag delar den känslan. Däremot har jag den känslan kring axlar. Om du en gång har fått liksom axeln ur led, då har du väl alltid strul med
men
den
nyckelbenet,
axeln efter
det. Är det inte så att nyckelbenet hoppar ur led? Är inte det som händer? Liksom, hoppar ur sin kupa liksom, på något sätt?
Nej.
Ah, okay.
Jag tror faktiskt att jag tror Fast ah, ja. Det slutar väl som
Axel,
alltid
att
någon jävla AT-läkare på Twitter här ger dig rätt och sänker mig, Gugge yrar. Men jag tror att nyckelbenet, precis som alla andra ben, när det väl är läkt så är det väl starkare än innan.
Ah, okay. Jag får känsla av att det, har man en gång börjat strulat med nyckelben, då är det ett jävla jidder.
Och jag säger en gång, Axel, nu led. För alltid strul med den axeln.
Ett hoppande nyckelben vill man ta. Det är liksom någon känsla jag har. Jag kan vara helt snett på det här.
För att prata det fotbollsmässigt då. Jag tolkade det som att Sensi nu är klar för Sampdoria. För det sista jag läste i morse var att Inzaghi hade sagt jag vill ha någon kvar. Mm. Och att han blir kvar i Inter.
Jaha, att han inte ska gå till Samp.
Exakt, för inhoppet igår och att liksom så här, han
gjorde... Han är otroligt bra liksom. Jag fick för mig bara att han typ... Alltså uppgifterna som kom från de här Mercato-showerna som jag kollade på med Di Marzio sena kvällar och sen så även Fabrizio Romano och alla man följer på Twitter var liksom att men sen är klar. Mm. Så jag tog in i svepet. Det är möjligt att det har ändrats nu då, när jag gjorde mål igår och att Simone Inzaghi, alltså tränare, kan ju sätta stopp för övergångar. Det är inget konstigt. Och det var ju dessutom ett rakt lån. Så jag menar så här, det är inga megapengar som Inter sparar på att skicka ut Sensi.
Han har ju haft en smått parodisk session i Inter.
Karriär.
Karriär. Mm. Med alla
kom ju från så här, San Marino och Serie C och kom fram i Sassuolo och liksom har ju alltid under skadefria perioder varit fullständigt briljant. Det var ju en tidig spelare när han var ung och började komma fram som var en favorit för mig och Christian Borrell, som vi pratade om honom. Stefan Sensi var ju liksom en gubbe man jobbade stenhårt.
Men någonstans där ute finns tweeten Toscano på kajen.
För Stefan Sensi.
Ja, för Sensi. Stefano.
Såklart.
Men det är inte bara liksom glaslirar epitetet han har fått på sig, utan han har ju också liksom ifrågasatts rent mentalt. Har han liksom skalle för att komma tillbaka? Jag tycker ändå
att när han spelar så är han bra, när han är skadefri så är han bra.
Du har säkert rätt, men skulle det bli så att Sensi går då till Sampdoria, så talar väl det för att det får någon slags dominoeffekt på Albins framtid och att han då mycket möjligt lämnar Sampdoria, Italien. Och
man kan ju tycka att det är lite tid kvar innan vinterfönstret stänger 10 dagar, men på 10 dagar hinner det hända mycket. Mm. Alltså, det är inte bara liksom i storklubbarna och stora spelare som skapar mindre jordbävningar på Mercaten, utan det kan ju även ske liksom i mittenträsket i en tabell. Så, är det så att Albin till exempel går, ja, men då börjar det hända grejer. Är det så att man hittar någon annan än Stefano Sensi, ja, men då börjar det hända grejer.
Svängig och svajig och jävligt händelserik Coppa Italia-omgång har det i alla fall varit de senaste dagarna och fortsätter som sagt ikväll med Roma mot Lecce. Mirko Vucinic-derby. Är det en av de mest underskattade spelarna i den moderna Serie A-historien?
Det är ett Borrell-avsnitt detta. Alltså, Vucinic, ja, men
hur bra
är
var inte Mirko Vucinic?
Nej, han var otroligt bra. Alltså, först i Lecce och sen i Roma och vidare. Han är otrolig favoritspelare.
Topp 3 upplevelser jag haft på en fotbollsarena när Vucinic vänder derbyt mot Lazio våren 2010. Claudio Ranieri visar de största cojones som någonsin skådats när han tar av Francesco Totti och Daniele De Rossi i paus i ett derby mot Lazio.
Ja,
i underläge 1-0. Domaren visslar igång andra halvlek och nästan direkt så får Lazio straff. Missar, eller Julio Sergio räddar. Och sen så vänder Vucinic till seger 2-1. Roma upp i toppen.
Ja, men jag minns
det
som det var igår.
Ut en banderoll i Curva Sud där det står 450 minuter från paradiset. Med då anspelningen att nu återstår 5 matcher. Och vi leder. Nu spelar det ingen roll vad Mourinhos trippelvinnande Inter gör. Så länge Roma tar sina segrar så kommer Scudetton hem. Och så är det Sampdoria hemma i omgången efter. Det ska stå 4-0 efter en timme.
Minns matchen.
Men Roma bara missar och missar och missar. Och sen så går Pazzini upp och avgör. Fina för Pazzini. Sampdoria och Mexes brister ut i gråt. Ja. Och byts ut.
Jag kommer ihåg det derbyt som det var igår.
Och då är det så här, du vet, när den torsken sker, då vet man ju. Alltså, trodde man där och då för en sekund att José Mourinhos inte skulle tappa någon poäng?
Nej.
Men, alltså, fan vad vidrigt
det var, som så. Var kring De Rossi och Francesco Totti, alltså, för att på något sätt göra historieskrivningen rätt, det blir ju lätt så att man kollar på Bandiere och bara minns allt det fina och så vidare, men de hade det ju inte mentalt för att spela derby.
Totti. Tottenham.
Jag inte just då. Är det någon
av de två som verkligen fick brottas med det där, så var det ju De Rossi.
Absolut, De Rossi var ju, ja, men han var posterboy för det, men jag kommer ihåg det derbyt, att det var nu vann ju Roma, och så det var ju liksom fint så, men det var ju snack inför den matchen om att till och med bänka båda spelarna. Det minns jag som igår.
Men det
för
kan
att
man ju
de
göra,
båda liksom mentalt inte pallar.
De Rossi ville ju alltid för mycket.
Ja,
hans två sämsta insatser varje säsong var ju där.
Men De Rossi som spelare dog ju lite för mig när han gick ifrån att vara tvåvägsspelare liksom, som kom in i straffområdet när han var liksom Lampard, Gerard-typen liksom. Så han gick in, gjorde ganska mycket mål, var alltid farlig liksom, både på nick och på, med boll på backen i straffområdet, sköt ju från distans och så. När han bara blev liksom den defensiva spelaren. Då, det var lite för många år med Daniel De Rossi som bara defensiv spelare.
Ja, ja, vi minns honom olika. Ja. Men så får det väl vara. Som sagt, det var en jävla händelse i Coppa Italia-runda. Hur gick det med Sarri? Alltså för de som alltså inte vet vad det är som har hänt, så trycker Lazzari till en Udinese-spelare längs kanten i en axel mot axel som tappar fullständigt balansen och brakar med full kraft in i Maurizio Sarri. För övrigt,
i axeln.
Ja, exakt. Det där är ju liksom det där är ju första sida skolboken, hur du ett knäcker ett nyckelben och två får axeln ur led.
Ja.
Men han tar ju även en viss del av smällen också med snoken.
Ja, ja.
Och glasögonen. Ja, ja. Men hur gick det med honom?
Alltså det jag kan tycka om fall,
han är skör, Sarri.
Nej, men alltså det är det man tänker, han är skör, inte speciellt atletisk. Han ser ju yngre ut än vad han är. Han ser ju yngre ut än vad han är, men jag tycker att han tar det här fallet som
ser
jävligt
bra.
Ser
han yngre ut än vad han är? Eller tvärtom?
Nej.
Alltså, han ser väl äldre ut än vad han är?
Han ser äldre ut än vad han är, exakt. Ja. Det var det jag menade. Nej, men han tar ju det här, alltså han faller ganska atletiskt. Han faller kontrollerat. Han spänner kroppen, spänner musklerna. Jag tycker att han gör det här bra, alltså. Jag blev helt plötsligt inte rädd för Sarris hälsa.
Det finns ju inget att spänna.
Jag blev helt plötsligt inte längre rädd för Sarris hälsa. Alltså han och Seman har känt så jävla sköra med lungorna och de röker för mycket. Men liksom, man känner ju bara när man tittar på Seman och hans tänder och liksom när han pratar och så tänker man liksom fan. Innan covid så tänkte man att alltså han överlever inte en feberattack, den här gumman. Alltså sätter sig någonting på lungorna, då är det över. Så har man känt lite kring Sarri också. Tills igår. Tills jag ser det där fallet.
Han bröstade
alltså. Kontrollerat
jag
fall.
Jag såg inte matchen, men han skakar av sig det där och kör vidare.
Ja, ja. Okay. Det är hur långt som helst. Alltså. Du kollar på det där fallet. Alltså.
Det är
starkt.
Alltså. Och det är en otrolig smäll. Alltså.
En kontrollerat fall. Vi är ju sponsrade av ekonomiappen Anyfin, och jag vet inte hur väl ni känner till dem, men i grunden så vill ju Anyfin bidra till en bättre ekonomisk hälsa. Vad är nu det, undrar ni? Jo, i deras app så har de en massa olika funktioner som ger en översikt, kan man säga, över hur du spenderar dina pengar. Det låter väl bra så där långt. Vad innebär det lite mer konkreta? Jo, man kan till exempel se hur man spenderar per dag, i veckan, och som jag gillar väldigt mycket, sina mest frekventa köp. Och det är lite kul. Jag ser vissa mönster i mitt konsumerande. Så du kanske inser, som jag har gjort, att man lägger lite för mycket pengar på snus eller, vad vet jag, någon annan på kaffe eller onödiga prylar. Och som ni kanske vet också, om man vill sänka sina kostnader på befintliga delbetalningar, kreditkortsfakturer eller privatlån. Man har köpt någonting dyrt på kredit och så har man en hög ränta. Ja, vad kan man göra då? Jo, man kan skicka in en ansökan till Anyfin, helt kostnadsfritt såklart, och se om Anyfin kan sänka just din ränta. På det sättet, med pengar man sparar, så kan man ju använda det till att betala av skulden snabbare. Hittills så har Anyfin lyckats sänka över 50 000 kunders effektiva ränta med i snitt 54%. Jajamensan. Så, sitter du med delbetalningar eller krediter, så tycker jag att du ska testa att ansöka till Anyfin. Ladda ner appen också för att få bättre kontroll över din ekonomi. Vi säger stort tack till Anyfin som är med och bidrar till att Toto Balotto rullar på.
Om vi då tar oss till Premier League så tyckte jag att du fångade essensen av de båda matcherna väldigt bra. Alltså, jag vet...
Som svensk i alla fall.
Ah, ja, alltså, precis. Men också dramat då på King Power i Leicester. Yeah. När Spurs på något jävla mirakulöst sätt lyckas lämna med alla tre poäng. När de alltså ligger under med 2-1 i 95 minuten. Det ska ju inte gå. Och 2-3 målet som Leicester släpper in. Jag fattar inte hur man kan, alltså efter en kvittering, att åka på en kvittering i 96, att gå upp, ta den avsparken och bjuda på den ytan, förlora bollen och rassla in 2-3 i arslet. Alltså det är,
ja, men det går
det är
inte.
Total härdsmälta. Och det är väl det här, alltså så här, ser man inte...
Så det är så här fina, man, förnedrande...
Ser man inte på Leicester att Brendan Rodgers, han har ju lämnat mentalt.
Ja.
Alltså han, ja, är ju någon annanstans. Han vet att det kommer finnas alternativ i sommar. Och nu är det faktiskt, det är klart här.
Om man nu, om det nu finns sådana personer, jag vet inte, då får du svara på så här, om man är anti-Leicester, så är det något extra fint med 3-2-målet. Att det är ganska löst avslut. Visserligen väl avvägt, men det är ganska löst avslut. Och de är på väg att rädda liksom ett par gånger på mållinjen, men fuck, det gick in ändå.
Nej, men och sen på tal om liksom att Ghana kanske har en generation som lite har gjort sitt. Det är ju väldigt mycket fortfarande.
Bröderna borde ju kika på refrängen.
Savannen. Nej, men det är ju väldigt mycket kvar av liksom samma ryggrad i Leicester.
Mm.
Det är Schmeichel och det är Johnny Evans och där är James Maddison och där är Jamie Vardy. Det är fortfarande spelare som gör och ska göra skillnad. Men man ser ju att det börjar liksom, det börjar kokas torrt. Det är lite läge för att ömsa skinn. Och sen så kanske, jag kan absolut se framför mig att Leicester går in i ett par tyngre år här nu.
Mm.
När väl Brendan Rodgers lämnar, när Jamie Vardy tacklar av, och det har han väl i viss mån redan börjat göra. Jag kan tänka mig att James Maddison, när det väl sker, också söker sig bort för att kanske vinna någon titel eller kanske dubbla den där lönen. Han har ju sannoliken siffrorna och meriterna för det i Premier League, i den här ligan, för att visa, hej, lassa upp vad ni vill i något av de större lagen. Det var en väldigt talande förlust för var Leicester är någonstans och kanske än mer var de är på väg.
Kommer jag få skit nu från något slags Premier League-folk för att jag tycker att Jordan och Jeff borde hänga upp skorna i björken? Inte riktigt. Alltså, så här, det är framförallt brorsan som borde göra.
Ja.
Gör det okej? Vad sa du?
Nej,
han är ju nog all...
Ja, just det, han har gått till Gulfen.
Men Jordan är ju kvar i Crystal Palace.
Han har ångre på i Crystal Palace. Liksom. Så, men han är inte så bra.
Nej, jag menar det.
Men det är ett fascinerande lag, Crystal Palace.
Ja, jo.
Så kan man säga.
Det kan man säga.
Men Brentford, Manchester United, måste jag bara säga. Jag vet inte om jag någonsin har upplevt ett lag göra så många dåliga matcher men ändå lösa vinster som Manchester United har gjort senaste...
Det är ett mirakel i första halvlek.
4-5 åren.
Ja, att de inte lyckas göra mål. Och, jag hörde kommentatorerna igår...
Man kan backa längre. Man kan backa till Van Gaal.
Ja. Nej, men
från Mourinho och egentligen under hela Ole, men också här och nu under den här säsongen, under Rangnick. Det är så fruktansvärt dåliga insatser.
Ja.
Som de på något sätt trollar sig ur. Ja, men, och kryssar eller vinner.
Det var många som ville få det till liksom att så, ja, men De Gea räddade dem i första halvlek. Och det gör han ju delvis. Men det är också ruskigt, som jag säger i svepet. Det är ju ruskigt svaga avslut. Ser du De Gea på Jensens det sista, den sista stora chansen. Mm. Som han dessutom får retur på, som han missar. Alltså han lurar ju honom. Han släpper ju första stolpen. Och liksom lurar honom till att skjuta i den bortre stolpen. Och han behöver inte, han kan nästan greppa den bollen trots att det är så liksom nära. Och det kan man ju också tycka att det är, liksom, det är bra gjort att lura honom dit. Jag menar, det är också en målvaktsuppgift så att säga. Du kan ju rädda bollen på det sättet med. Men fruktansvärt svaga avslut.
Ja. Och sen så var ju Brentfords tränare då, Thomas Frank, inne på efter matchen. Och det föll väl sig väl ganska olyckligt i och med att han sa då att Manchester United hade dels en jävla röta. Det är lite befriande att någon liksom säger det på den här nivån.
Jo, men såg du inte?
Man
gick efter matchen.
Grinkukig på ett sätt att man liksom pratar om att
jo,
de har en sån jävla
mylla. Jag tror han hade med sig det från samtalet med Rangnick efter matchen. För Rangnick kom ju fram, jag vet inte om du såg det, och typ så här, vet du vad, du är bra gubben. Fortsätt kämpa
fortsätt
på.
Fortsätt så här liksom. Så kommer det gå bra.
Ja, jag ska hålla koll på dig sen när jag liksom fortsätter min sportchefsresa här i karriären. Så man såg bara honom att han liksom stod och lyssnade och sen liksom, okay, gick därifrån. Så gick han väl rätt in och var lack då.
Precis, och då så pratade han ju om att Manchester United var, liksom, de hade dels tur och sen så var de så jävla dåliga. Och det är ju det här som är anledningen till att de betalade 1 miljard för Jadon Sancho. Jadon Sancho som förresten inte ens var med i deras trupp idag.
Nej.
Och det var han ju inte för, om jag har förstått rätt, för att någon nära anhörig hade dött och han var på begravningen. Mm. Då, alltså, så här, det blir ju en rekyl på Thomas Frank. Och alltså, så här, är man dansk så är man. Ja. Man lever ju sitt liv med den insatsen. Sorry. Man är tuff, man är rak, man är tydlig. Ibland slår det tillbaks mot den. Ja. Och det ingår i det danska medborgarskapet att det blir så ibland. Ja. Men jävligt kul att Anthony Elanga följde upp den där Aston Villa-insatsen med insatsen igår igen och kanske framförallt målet som han gör jävligt bra. Det är en klassaktion. Löpningen, tajmingen, första touchen, tajmingen i att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Stoppa dit huvudet innan målvakten alltså kan parera om kroppen och på något sätt blocka. Och han tar den lilla lobbnicken.
Mm. Ja, men, och, någon minut efter det så har han ju faktiskt en rush från vänsterkanten. Den enda egentligen i matchen där han kliver inåt i banan. Och jag tänker att det ändå är hans styrka. Just det här bollen på fötterna. För där såg man hur snabb han var. Alltså snabbast förmodligen på den där planen med bollen vid fötterna. Och det fick jag inte riktigt utnyttja igår. Eller Manchester United utnyttjade liksom inte Elangas fart med bollen på fötterna utmana. Och det tycker jag väl är kanske deras största problem. De kommer sällan en mot en. Alltså man utnyttjar sällan, det är väl Jadon Sancho, det är väl också en av hans styrkor liksom, att gå en mot en och göra sin gubbe och sen liksom hitta en cutback eller komma in i plan och skjuta. För jag tyckte att typ fram till målet som var inte riktigt touchen där. Det var junistakter. Han slår ju en indianare rätt in i banan också. Inte rätt in, rätt bak in i banan. Som höll på att bli kostsam också. I ett läge där Manchester United definitivt inte hade haft råd att släppa in ett mål. Och moralmässigt i alla fall komma tillbaka. Så det där målet, det betyder sjukt mycket. Dels för Manchester United.
För första halvleken och insatsen där, den var ju lite som jag pratade om touch, efter Aston Villa. Liksom. Att ja, men var det så bra då? Ja. Men målet gör ju att allting landar ju på plus.
Ja, och ska göra. Exakt. Alltså, vi behöver inte prata om det.
Och då går man vidare från de här två matcherna och det är bara bra ljud i skällan. Och Ranjik sitter efteråt och pratar om att Elanga har imponerat på honom från första träningen och han hade kollat på YouTube-klipp på Elanga. Och alltså så här. Han har ju sagt åt honom här nu under januari också att du stannar här. Mm. Och det gör han ju...
Och grejen är så när vi summerar Ranjik som tränare i Manchester United i sommar så kommer vi svenskar alltid säga kanske vissa Manchester United supportrar säger någonting annat till mig. Fan vet jag, det beror på hur det går. Men vi alla andra 10 miljoner svenskar kommer ju bara säga fuck United. Han gav Elanga chansen. Mm. Om det nu fortsätter på det här sättet, han får speltid och han kanske till och med fortsätter att göra poäng. Så jag är bara glad, jag skiter i att gå för Manchester United. Bara Elanga får spela och fortsätta så här. För det är en jävla fröjd att kolla för mig som neutral på ett storlag som Manchester United. De må vara hur dåliga som helst den här säsongen, men det är fortfarande Manchester United för mig. Där finns Cristiano Ronaldo, där finns Bruno Fernandes och så vidare. Och
snart
så vidare.
Också Pogba.
Ja, snart också Paul Pogba. Så för mig är det, liksom, det är bara en fröjd att se honom där i den mäktiga Manchester United-tröjan.
Och det där tyckte jag också var befriande av Ranjik när han pratade om Pogba. Att, nej men, han kommer spela under våren. Sen om det är för att han har förlängt kontraktet här eller om han ska någon annanstans, han kommer vara motiverad då att visa upp sig från sin bästa sida för att motivera det kontrakt han vill ha någon annanstans. Alltså det var så befriande ärligt.
Ja, vad skönt att det blir så.
Man börjar ju mer och mer bli Team Rangnick i Martialgate.
Ja, absolut. Ja.
Så känner man i alla fall. Men vad var din spontana reaktion på Ronaldos kroppsspråk och attityd när han byts ut och visar så tydligt missnöje när han ska vara liksom lagpappan och en lagspelare?
Jo, men det kommer han aldrig vara. Alltså så här, först om folk tror att Cristiano Ronaldo ska vara liksom någon jävla lagpappa som lyfter alla andra, så är det liksom bara lägg ner det. Eller så gör han det på sitt sätt, lite som Zlatan. I början så skäller på Leao och är ganska hård. Han är hård pappa. Det finns ju olika farsatyper, va? Det finns den pedagogiska, lugna farsan och så finns det den juggefarsan, va, som ger en liten hurring titt som tätt. Är du med eller? För det antar jag att det är. På tal om Borrell-sägningar.
Ta starkt avstånd från
den klart,
här generaliseringen.
Ja, gör det då. Men vad det gäller Cristiano Ronaldo så kommer han ju alltid vara så. Han är besviken på att han blir utbrutt. Han ställer frågor varför. Men jag gör ingen större sak av det mer än att så här, det där är en vinnare. Det är en snubbe som vill vara på plan, som vill göra mål, som vill vara, även om United vinner matchen med 3-1 blev det, va? Mm. Jag tänkte om de petade in 3-2, men det gjorde de ju inte. Så kommer han alltid vilja vara liksom 90 plus tillägg. Han har rekord att slå, han har liksom mål att göra det och summera karriären med. Han vill alltid spela. Och det är det som gör att Cristiano Ronaldo avgör kvartsfinaler, semifinaler och finaler i Champions League.
Samtidigt som man bör väl också kunna i det läget fatta att okej, jag har spelat 70 minuter.
Inte han.
Jag har kommit tillbaka här från en kortare skada, sjukdom, vad det nu var. Vi leder med 2-0. Jag ska uppenbarligen bytas ut mot en försvarare bara för att säkra de här 3 poängen. Alltså, ställa till med en scen då.
Men, vet du vad? Det där säger väl allt om vad fotbollsspelare är. De är ute på planen i alla fall i omklädningsrummet, små pojkar. Och man drivs bara av det som händer på planen. Inte vad som händer utanför eller liksom att folk tittar och så vidare. Utan det är liksom, det är lilla pojken där. Det är samma som när han var 12 år. Vill inte bli utbytt, vill göra mål, vill spela.
På tal bara om Elanga.
Det går inte att hitta någon större logik. Att han borde göra så, eller moral, etik i det här. Det bara är så. Han är en liten pojke.
På tal om Elanga och hans pappa, Josef.
Ja.
Har det inte Josef? Gått? Har det inte gått tillräckligt många år här sen senast? Det kanske finns en hel del Toto Balotto-lyssnare som aldrig har hört när då en Zlatan-imitatör busringer till Josef Elanga och Josef Elanga sväljer betet med hull och hår.
Bring it on!
Ja?
Ja, det var Zlatan. Allt bra med dig, eller? Allt bra med dig, eller? Nej, jag är inte så mycket, men jag har kommit hem i sväng och softat lite hos mina kusiner.
Jaha! Fy fan, alltså när du ringde, alltså jag körde, jag var i bilen.
Vad sa du?
Jag var i bilen när du ringde, så jag kunde inte svara.
Ja, men det är inget problem, jag trodde du hade glömt mig. Ja, det var jättelänge sedan, men jag menar, vad ska man göra? Jag har mycket att göra, men jag glömmer inte mina vänner.
Jalla! Sandra, min dotter. Hon kommer aldrig... Hon är på distriktlaget nu.
Är hon död?
Hon är på distriktlaget i Västra Götaland.
Ja, men det låter bra. Hur går det för dig då? Vad gör du just nu? Jag menar, jag har läst lite om att du jobbar som tränare. Hur går detta då?
Ja, det går jättebra. Jag är ansvarig för en division 4 lag här, alltså det är juniorer.
Ja. Yeah.
Så du vet, jag gillar att jobba med ungdomar, så det är så skönt.
Otroliga minuter.
Ja, det är sannolikt.
Han blir så jävla upprymd, Elanga. Ja. När han liksom inser att det är Zlatan.
Ja.
Fy fan, den är så jävla rolig alltså. Vad tror du Janne tänker då? Alltså fortsätter det så här, samtidigt som Kulusevski, ny svag insats i
Juventus. Ja, man kommer inte peta Kulusevski.
Nej, men alltså så här.
Det är andra som petar i så fall. Men däremot är min fråga vem petas.
Hur tror du Janne resonerar kring Anthony Elanga rent hierarkiskt? Var är han någonstans i matchtruppen? För det är väl inget snack om att han tas med till Tjeckien här? Eller?
Nej, alltså du får väl hjälpa mig liksom att ta bort någon. Vi får se hur det är med skador, avstängningar, covid och så vidare. Jag menar, om man ligger långt fram, vilket han borde göra i den hierarkin, om man ska säga, så kommer han ju liksom med, för någon kommer skada sig, tänker jag.
Jag tänker att alltså, så här, det går ju att offra. Alltså, kan Sema ha varit med i matchtrupper under den här hösten?
Jag håller med.
Du har Jordan Larsson har varit med från... Alltså, så här,
hur går det för Jordan?
Men det har ju gått trögt den här säsongen. Mm. Både målmässigt när han har spelat, men också småskador lite här och där.
Jag ser här att det är två perioder, liksom kortare perioder som han har varit skadad. Nu här senast då. Men han har inte kunnat följa upp den fina säsongen han hade förra. Hur som helst med Elanga, jag hoppas såklart att han kommer med. Jag tycker att det är en jävla fin spelare. Men sen så är det sådär, jag tror att Janne också kan tänka att i de här mötena, inte minst då med hösten i ryggen när hundratals landskamper lämnade Sverige. Och det liksom, tycker jag i alla fall, och det sa väl när han var hos oss också, den ganska stora påverkan det har haft på, ja, men med erfarenhet i truppen och så vidare. Det spelar ingen roll hur många unga, härliga talanger du tar upp. Alltså, vissa matcher ska bara vinnas. Det handlar ju det mer än någonsin om matcherna, resultat.
Jorgen-matcherna, det är de matcherna Sebastian Larsson, Micke Lustig och Marcus Berg-typerna med sin erfarenhet vet att nu är det den här lägsta nivån som gäller, för då löser vi det.
Exakt.
Ingen skit.
Och så kan han kanske eventuellt då tänka att han vill ha in erfarenhet i matcherna mot Tjeckien.
Men jag menar bara att fortsätter det så här, det är ju två månader till Tjeckien.
Ja, fortsätter det så här och han gör mål varannan match och fortsätter att
spela kontinuerligt och spela kontinuitet.
Ja, absolut. Då är det ingen snack.
Börjar inte bli ruskigt pajigt med allt, alltså covid-strul vad gäller uppskjutna matcher och hur man utnyttjar de minst sagt ihåliga och svaja protokollen. Alltså det är säkert många som lyssnar på det här som har hängt med dels i det som har hänt i England. North London Derby sköts ju upp i söndags för att Arsenal verkligen bad om det. Tottenham kunde för sina liv inte tro att det skulle gå igenom sett till vilka bekymmer de hade i december kontra då vad Arsenal de facto hade. Men det som verkligen stack ut, det var ju att om jag förstod det rätt så var det en spelare som var covid-positiv. Sen så var det skador och alltså så här, andra faktorer som låg till grund. Som låg till grund för att man fick matchen uppskjuten. Och då har man ju hamnat extremt snett. Nu börjar väl The Athletic också rapportera om att Liverpool har fifflat med sina PCR-tester och fått matchen uppskjutna.
Vet du vad de har gjort? De har gjort en lotito. De har gått till ett företag som gör sina tester. Och innan man har fått svaren från PCR-testerna så har man liksom rapporterat in då att folk är sjuka. Mm. Och sen misstänker jag att de blev sjuka då på rapporten, men om man då har rapporterat in det innan, hur visste man då om det? Det är så man har kommit på Liverpool. Exakt. Att så här, tidsmässigt så funkar inte det här.
Tidslinjen
går inte ihop. Så kommer väl de hävda att vi fick ett internt svar av dem på mail.
Vet du vad som händer nu i den här liksom, grävande dokumentären? Det är att någon testkör sträckan från labbet till Liverpools träningsanläggning. Så får man då, den här sträckan ska ta 1,5 timme att köra. Den är helt omöjlig att köra på 44 minuter. Vilket som har uppgivits här i Liverpools rapport. Skitsamma. Det är i alla fall, tycker jag, otroligt farligt när man börjar hänvisa till andra saker än covid. Jag är helt för att har man ett covidutbrott och det är liksom inget snack om saken. Vi har 15 gubbar med covid. Vi får inte ihop liksom lag. Ja, men absolut. För det är väl liksom, det är en nödvändig åtgärd då. För att vi lever i en pandemi. Hälsa måste gå först. Men hur har vi hamnat i ett läge där vi också börjar liksom peka på han har ju en hamstring. Och han har lite skoskav. Och han har ett nyckelben som är av. Det är väl inte, alltså så här, det är era problem. Så har vi ju spelat fotboll i 100 år. Ni har de här skadorna och ni har inte de här skadorna. Synd för er, men nu är det match på lördag, va?
Det är de där, alltså jag som har jobbat väldigt mycket med
att liksom analysera inför rapporten. Arsenal som dessutom börjar låna ut spelare i samma veva. Maitland-Niles, han är fit for fight att gå på man kan släppa spelare på lån, men man kan själv inte få ihop lag.
Nej. Jag jobbar så jävla mycket med så här inför rapporter och liksom sammanställt skador, avstängda, sjuka och så vidare. Alltså ofta man hamnar i ett läge där det är så att säga kris i ett lag. Och då kanske man då går och kollar på oddsen för min del och så spelar man på andra sidan eller någonting. Men det händer ju varje omgång det är något lag som är i någon slags kris.
Ja. Nej, men så, när det är ju liksom så här. Vi har två gubbar med covid och sen så har vi lånat ut lite spelare här nu och så är någon iväg på AFCON och någon är avstängd.
Jag tycker också att det är märkligt, men så är det i samhället lite grann också.
Kan vi få skjuta upp matchen?
Det är ju så vi jobbar väl i Sverige. Nu ska vi absolut inte gå dit, men det är väl så vi jobbar i Sverige också med sjukvården nu. Alltså vi rapporterar att det är tufft i sjukvården på grund av att det är mycket influensa, mycket benbrott och mycket skit, och sen har vi lite covid också.
Jag läste här att nu är det något utbrott i Venezia, så att Venezia Inter hänger eventuellt löst i helgen som kommer. Jag förstod också som att Bologna inte har lämnat in en protest mot VO-torsken. Jag har så jävla svårt att se framför mig att Sinisa Mihajlovic ska gå med på att...
Men samtidigt så här, Sinisa Mihajlovic ska också bli så trött.
Ska vi protestera? Samma,
jag skiter i det där nu. Nu spelar vi fotboll här, gubbar. Jag tröttnar bara på
det. Är han också klar med Bologna kanske? Alltså har checkat ut mentalt?
Alltså det är en sån speciell historia med Mihajlovic i Bologna, eftersom han fick sin blodcancer där och staden slöt upp och men stod utanför hans sjukhusfönster. Det var liksom bilder inifrån när man då, vad är det man gör? Man skjuter in stamceller eller?
Det var väl kemo?
Kemo, ja.
Chemotherapy.
Så man fick ju följa det där väldigt nära, och det blev ju en kärleksrelation som blev så jävla stark att man, oavsett hur det går, lite dåligt det går, så kommer liksom Bologna som stad och som piazza, fanskara, aldrig lägga det riktigt på Mihajlovic. Han är så jävla bra på presskonferensen också och liksom skylla på annat och ja, men det är spelscheman och skit. Och sen kan han ju faktiskt också bara säga så här, vet du vad, vi var helt jävla usla den här matchen. Mm. Så vi förtjänade att förlora. Och det gillar supportarna att höra. Någon som bara kör mea culpa och...
Men är det inte...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Någon helt annan typ av varningsklocka när Sinisa Mihajlovic går med på att förlora en match.
Jag måste läsa
med 3-0
in mig på det.
Bara för att några, som man vet, han benämner som... liksom, läkarmissar i vit rock som har sagt, bestämt att vi får inte spela fotboll trots att vi kan spela fotboll. Så vi ska torska med 3-0.
Jag måste läsa in mig på exakt hur det ligger till. Vi kan väl återkomma i så fall. Men det kan ju i så fall, nu spekulerar jag bara, vara någon grej med att Bologna känner att det är värdelöst. För att vi har ingenting att vinna på det, så det är bättre att vi lägger fokus någon annanstans. Jag vet inte. Men det låter konstigt, tycker jag. Hörrni, det är dags för en trippel. Vi kör som vanligt Toto-trippen borta på Betsson. Godbitar, boostade odds söker ni. Ni laddar såklart ner appen om ni inte har den. Förra helgen så fick vi se Villarreal åka dit. Alltså, vi lyckades inte med dem. Sassuolo lyckades inte vinna, fast vi trodde starkt på dem. Det var en liten miss, men vi är starkt tillbaka här med tre spel som vi tror väldigt mycket på. Leeds gör minst 2 mål. Tycker att de har börjat hitta rätt i målgörandet igen. De gjorde ju 3 borta mot West Ham senast, och nu möter man Ivansson. Newcastle på hemmaplan. Klart de gör två. Över 2,5 mål i Lazio Atalanta. Ja, då kanske någon lutar sig mot att vadå? Atalanta spelar ju bara 0-0 mot Inter. Där blir det inte mycket mål. Ja, men de som såg matchen vet att det var chansrikt. Och det är liksom det jag är säker på i den här matchen. Jag kan inte garantera att det blir över 2,5 mål. Men jag kan garantera att det blir en match som är väldigt öppen och fylld med chanser. Så över 2,5 mål här är bra att få in i en trippel. Roma rak seger. Har Roma då? Men Empoli borta. Detta fina Empoli. Nu i veckan höll de på att brotta ner stora starka Inter. Mm, men vad var det för Inter? Och vad har Empoli gjort för senaste månad? Jag tror att de har fem raka utan seger bland annat. Alltså det är ett bra lag. Jag är imponerad av Zurkowski och de här lirarna. Men nej, jag känner bara att Roma blir tunga här. Och jag tycker att 1,80 borta, det är för bra för att inte hoppa på Roma. Så rak Roma-seger också. Ni hittar som sagt godbitar boostade odds. Tänk på, det är 18 bast som gäller om man ska vara med och spela. Stödlinjen.se om man har problem. Toto-trippen.
Och så missar ni inte Beck-premiären imorgon fredag kväll. Missa heller för guds skull inte all kanonfotboll från La Liga och Serie A i helgen som kommer. På söndag så är det fotbollssöndag i Europa precis som vanligt. Vi drar igång 20.00 och nice. Det är dunderfina matchen Milan-Juve.
Oj, oj.
Hur mysigt.
Ja, men det betyder så jävla mycket också med liksom, du har Dybala-grejen, du har Milan med domarskandalen senast. Såg du
ja, den har vi inte
honom,
pratat
eller?
Om. Nej. För det var väl i tisdags, va? Eller just. Var det kanske rent av måndags?
Ja, måndags var det.
Milan trycker, ja det var ju exakt, måndag kväll ja. Milan trycker på hemma mot Spezia, ska ju såklart ta tre poäng i en sån match. Och på tilläggstid, 92, 93 någonstans där, så är det Ante Rebic som får bollen i skottposition utanför straffområdet och har ju ett jätteläge. Hakas upp lite i skottsekvensen, men bollen rullar vidare till Junior Messias som dunkar upp den i krysset. Och det var inte så att målvakten slutade spela. Nej. Eller någon back slutade spela, utan
100% mål.
Det var 100% flow i hela sekvensen. Mm. Så att det var verkligen mål. Men domare Serra har då alltså reptilsnabbt blåst i pipan för att ge Milan frisparken då. Och då, alltså så här, bara det hade ju räckt för att det hade blivit en stor jävla liksom snurra kring det här. Men vad händer? Jo, Spezia går ju såklart upp och gör 1-2 en minut senare. Och
som sen inte hade hänt.
Så tvingas då Serra blåsa av matchen. Lämnar ju omskakad, och vad jag förstod i rapporteringen efteråt så har ju då Milanspelarna varit jävligt stora i det här, bland annat Zlatan Ibrahimovic, och liksom kramat om domaren och verkligen visat att hej, det är ett mänskligt misstag, sånt händer, det kan alla göra. Och det var ju en jävla, det var ett sunt efterspel måste man säga, men Serra blir väl avstängd.
Ja, eller så här, han blir avstängd här nu tror jag fram till typ 10 februari, sen får han börja om. Han har ju liksom gjort sin gavetta. Han blir nedgraderad då och får börja om i Serie B.
Jag fattar.
Så han har liksom kommit till den stora scenen. Han får döma på San Siro, du vet, dröm och alltihopa. Men det var ju det tårarna, alltså han visste ju det. Tårarna kom för nu tillbaka till gnugget igen. Och jag kanske aldrig mer kommer tillbaka till den här stora scenen. Vi får ju se hur det går för Serra, men han har ju liksom inte råd att misslyckas framöver.
Milan-Juventus hur som helst, huvudnummer i fotbollssöndag Europa om 3 dagar. Se oss gärna då. Jag skulle vilja avsluta dagens avsnitt med en gulasch.
Ah.
Till CSKA Moskva.
Ja, ah, jag såg presentationsvideon. Ja.
Det är vår, jag vill nästan säga typ andliga ledare när det kommer till vissa delar av fotbollen. Ekim Çağlar.
Mm.
Det känns som att Ekims ord många gånger är lag.
Ja.
Om Ekim säger så här, då är det så.
Ja, faktiskt.
Inte från alla håll och kanter från fotbollsvärlden, men från vissa delar av fotbollsvärlden. Ja. Så är det verkligen, vad säger Ekim?
Ja.
Vad säger Ekim Çağlar om
det? Vi har också ringt upp ibland och lyssnat med Ekim. Någon gång har vi gjort det i alla fall.
Ja, det är i alla fall Ekim Çağlar som igår då uppmärksammar att CSKA Moskva har i sin presentationsvideo av den turkiska landslagsspelaren Yusuf Yazici. Det uttalet tränade jag oerhört mycket på för ett knappt år sedan.
Och Ekim lyssnar och han nickar och han blir stolt över det, min son. Ja,
det var också där någon gång jag började leka med att på inrådan av Ekim plocka bort G-et i Çalhanoğlu och köra Çalhanoğlu.
Älskar du att prata. Både arabiska och turkiska.
Çalhanoğlu. Jusuf Jasic i alla fall har gått till CSKA Moskva, och CSKA Moskva väljer då att i någon jävligt svajig idé till presentationsvideo då spela in på telefonen. När man
det
kör
är flera liksom... som har börjat göra det. Ja. Så här, sms-konversation exakt. Mellan spelare och klubb.
Men de väljer då att gå in på Jasicis Instagram, gå in i hans DM och skriver då DM. Hi Jusuf, we're waiting for you. Ja. Jusuf? Frågetecken. Var är du någonstans? Where are you? Som att så här, hallå, ja, ja, ja. Vi försöker få kontakt där. Och så efter fyra då misslyckade försök att upprätta kontakt med Jusuf Jasic. We are ready to sign the contract. Utropstecken. Kom igen nu för fan. Sex frågetecken. Vad är det som händer? Jusuf, it's Russia. We have many Natashas here. Smiley, glad smiley. Då svarar Jusuf Jasic. Såklart inte han.
Nej.
5 minutes, I'm on my way. Smile, emoji med solbriller, två hjärtan. Och då är alltså Natashas slang, eller ett liksom ganska så väletablerat uttryck för prostituerade.
Är det?
Ja.
Jaha, jag trodde han menade att vi har många ryska flickor här.
Nej, nej. Utan det är liksom slang för prostituerade. Och att det är det då Jasici till slut liksom nappar på. Att, jag vill säga, det tycker någon i CSKA:s organisation är en liten kul, träffsäker presentationsvideo. Alltså det blir sånt jävla haveri det här. Och sen så
har du fått något efterspel?
Ja, för då går ju CSKA mot,
alltså,
då, ja, men det blir alltså, exakt, vad fan tänker han? Han hamnar i det här helt liksom ofrivilligt. Men det här blev ju mega rekyl såklart, och CSKA Moskva går då ut med, alltså,
sparkar sociala medieansvariga, eller?
Oväntad liksom självkritisk ursäkt ändå. Alltså det var inte så här å ena sidan,
ja,
och
andra.
Ja, men ursäkten är så här: my sincere apologies for the presentation video that was published by our media group. Initially we had another script for the video, but in the players' absence it was impossible to shoot the footage we needed. Given the time constraints, I came up with another script that was unfortunate and inappropriate, and for many also offensive. Once again, I apologize to our fans, especially ladies, and to Jusuf personally. Katerina Kirilcheva. Hallå. Också otroligt oväntat att det är en tjej som är...
det är ju Ryssland.
Som är avsändare.
Finns det någon sån här TIA, TIC som vi körde? Finns det någon sån här TIR, this is Russia? Att det är liksom... jag är i alla fall inte så här yberförvånad att det kan gå så långt fram till liksom att man faktiskt publicerar det här. Men hon är förmodligen agerat själv. Men ändå roligt att det
är det bara jag som direkt tänker, nu är jag konspirationsteoretiskt lagd. Fick en uppsträckning av någon lyssnare efter förra avsnittet.
Aha.
För att jag hade sagt i svepet då angående Lopetegis inblandning i den här Jordan-incidenten att jag är konspiratoriskt lagd.
Aha.
Och då bastade han mig och skrev, du använder det fel. Du är inte konspiratoriskt lagd, du är konspirationsteoretiskt lagd. Så att konspirationsteoretiskt lagd som jag är, känns inte Katerina här som ett offerlam? Vem ska hängas?
Varför inte?
Vi hänger alltså, Katerina.
Ja, jo kanske. Jag vet inte. Men jag tycker att det var intressant här att uppenbarligen så har ju spelaren reagerat. Eftersom hon ber om ursäkt alltså till honom. Och
fan att han ska reagera på det.
Ja, han var inte.
Hallå, Jusuf, var är du? Vi vill ha dig. Här är kontraktet. Var är du?
Nej, det...
Hörru, det finns massa här.
Ja,
jag kommer.
Fem minuter, jag kommer. Ja. Gulaschen är i alla fall kastad.
Ja, och den är rykande.
Ja.
Och direkt vidrig.
Mm.
Med det sagt så tycker jag att vi börjar packa ihop butiken och gör oss redo för ännu en fullmatad fotbollshelg.
Hörrni, glöm inte bort att det är Pepsi-tider. Jajamensan, jag har snö ute här i Stockholm och då tänker jag bara att jag skulle vilja testa att lägga lite snö, ren snö i ett glas och sen hälla på Pepsi. Vad skulle hända då? Får man en liten slush? Vad är det som händer? En Pepsi-slush eller? Ja, Pepsi Max är en daglig dryck om ni frågar mig. Det är så gott och det är perfekt till lunchen. Bara ta ett glas med lite is, lite citron. Men ni vet, bara ta en flaska. Bara rycka med sig en flaska från macken och sen bara sätta sig i bilen och njuta. Budskapet är enkelt. Glöm inte bort att Pepsi Max alltid finns där. Oavsett väder, oavsett sinnestillstånd, så är Pepsi Max alltid rätt dryck.
Tack för att ni lyssnar på Toto. Vi hörs igen på måndag morgon. Då rullar vi vidare med ännu en vecka i denna hårt flitigt producerande poddgruva.
Ja, och vi börjar närma oss liksom sista veckan inför deadline day och sånt där. Jag såg att Balotelli till Newcastle nu seglar upp som ett ganska starkt rykte ändå. Det är flera som rapporterar om det. Mm. Så att det finns
jag
en del att följa.
Lille tog Hatem Ben Arfa. Ja. Spännande. Mm. Se om han fortfarande har högsta nivån.
Bara följa franska ligan lite mer då. Om det ska vara spännande eller inte.
Det här lär väl innebära att Noah Bachner vaknar till liv på Twitter.
Ja, det är väl sagt första mars eller någonting sånt när han har liksom, gjort klart karantän. Fast han är väl föräldraledig framförallt.
Men vet du vad vi kanske ska göra nästa vecka? I och med att det då är det här otroligt märkliga uppehållet för all europeisk fotboll. Ja. Vi kanske ska göra det stora sydamerikanska VM-kvalgreppet.
Tillsammans med?
Kim Chaglar.
Vi ringer Ekin Chaglar och pratar gör det stora sydamerikanska greppet. Ja, men det är fantastiskt. Det är klart vi ska göra det.
Ja. Ja, men alltså så här, det är ju det höga, alltså fullt fokus sydamerikanskt VM-kval.
Kanske
och,
lite klubbfotboll också.
AFCON, silly season och sydamerikanskt VM-kval.
Ja, och något slags inslag av Ekin Chaglar. Vår ledstjärna.
Fotboll och politik.
Ja, jävlar,
så är det. Hörrni, vi hörs. Trevlig helg. Ciao. Tutti. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will stay with you in the right direction. Don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause I care. All my love, all my heart. Well, this is what you're getting, girl, from the start. On the one. Job me never yet keep a beat, make it fall apart. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work when it's right round the clock. Never let it flop, never let it stop. Give thanks for what we got. Me tell you this, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will stay with you, not divide. I don't have no fear. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause I care. From the met, you know it's it. Right from the start, girl, 'cause you know we connect. So no bother fret, no bother worry your head. You don't know Father God, guide and protect. Simply meet our love in check, girl. You know the issue, don't you forget. And I would never ever disrespect, girl. I love you straight to my last breath. Now care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause it's love that we share. I will stay with you in the right direction. Don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. 'Cause I care. The loving where we seek, when we take it to the peak. And you know, so that my talk ain't cheap, girl. So the vibe is ever sweet, every day we meet. When it done, baby girl, I want it repeat, girl. Yeah, getting up, I want it only. Any mountain we climb it, no matter how it's steep, girl. So why can't you see, girl? You know, say my loving run deep, girl.